Bed jag, ack Herre Jesu, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst, ut i mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Och så ber vi Herre att du själv kommer till oss, att du gode helige ande kommer in i våra hjärtan och blir kvar där. Amen. Som inledning så läser jag en psalm ur Saltaren, Saltaren 62. Allenast hos Gud söker min själ sin ro, från honom kommer min frälsning. Allenast han är min klippa och min frälsning, min borg, jag ska ej mycket vackla. Hur länge vill ni rasa mot denne man, samfällt slå honom ned, så som vore han en lutande vägg, en sönderbräckt mur. Det rådslå allenast om att stöta honom ned från hans höjd. Det har behag till lögn, med munnen välsignar det, men i sitt innersta förbannar det. Sela. Allenast i Gud må du ha din ro, min själ, ty från honom kommer mitt hopp. Allenast han är min klippa och min frälsning, min borg, jag skall icke vackla. Hos Gud är min frälsning och min ära, min starka klippa, min tillflykt har jag i Gud. Förtrösta på honom alltid, du folk. Utgjut för honom era hjärtan. Gud är vår tillflykt, selan. Allenast det intet är människors barn, myndiga herrar fåfänglighet. I vågskålen är det för lätta, mindre än intet är det allesammans. Förlita er inte på orätt vinning, sätt inte ett fåfängligt hopp till rov. Om och er rikedom växer, så akta inte därpå. En gång har Gud sagt det, ja två gånger har jag hört det, att hos Gud är makten, och hos dig, Herre, är nåd. Ty du vedergäller var och en efter hans gärningar. Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Meningen är nu att jag en stund ska tala om vårt förhållande till medmänniskan. Och det finns egentligen många olika saker att ta upp när det gäller kärleken till medmänniskan. Och det blir ingen fullständig genomgång över detta breda och viktiga ämne. Men vissa saker vill jag försöka lyfta fram. Katekesen säger att vår nästa, vår medmänniska, det är alla människor, både vänner och ovänner, kända och okända, fattiga och rika. Och det betyder att kärleksbudet, det gäller alla människor, ingen människa undantagen. Men först behöver vi för egen del ta emot Guds kärlek och nåd och förlåtelse genom tron. Det är förutsättningen för kärleksbevisning gentemot medmänniskan. Ja, kärleksbudet gäller alla människor. Kärleksbudet gäller också okända människor, främlingar. Och i tredje Moseboks 19 kapitel, där står det, alltså tredje Moseboks 19 kapitel, vers 33 och 34. När en främling bor hos er i ert land, skall ni inte förtrycka honom. Främlingen som bor hos er skall räknas såsom en inföding bland er. Du skall älska honom så som dig själv. Ni har ju själva varit främlingar i Egypten, Egyptens land. Jag är Herren, er Gud. Så långt tredje Mosebok. Ja, Guds egendomsfolk har själva varit ett flyktingfolk, främlingar i Egypten. Och vi vet också att Josef och Maria och Jesusbarnet, den heliga familjen, de blev en flyktingfamilj. De tvingades fly till Egypten. Så att i Bibeln finns alltså inget undantag när det gäller kärleksbudet. Och varje människa du möter, vem det än är, varifrån han eller hon än kommer, så får du möta honom eller henne med kärlek och respekt. Jesus, han har lidit döden för alla människor. Och i vårt dagliga liv så kommer vi i beröring med människor. Det kan vara skolkamrater, arbetskamrater, familjemedlemmar, släktingar, grannar, vänner. Det kan vara kända eller okända som vi möter i gudstjänsten. Kända eller okända som vi möter under veckan. Ja, vid olika tillfällen så möter vi människor. Och nu säger Guds ord att vi ska älska vår medmänniska, vår nästa, så som oss själva. Gud lägger stor vikt vid kärleksbudet. Vid alla sina bud. Också kärleksbudet. Det är sant och det är riktigt att vi blir frälsta till Guds himmel av nåd genom tron på Jesus. Och får Jesus bli dyrbar i våra hjärtan, får vi upp ögonen för vår store frälsare som led och blödde på korsets trä för oss syndare. Blir våra hjärtan berörda av Jesu kärlek. Ja, då vill vi inte vara likgiltiga för våra medmänniskor. Då blir det en önskan och en bön. Herre, hjälp mig att följa dig i tro och i kärlek. Också i kärlek till mina medmänniskor. Vi har en kärleksfull och nådig frälsare. Han dog på korset för våra synder. Han har köpt oss fria med sitt blod. Gå inte förbi Herren. Du klarar dig inte utan honom. Du går förlorad i döden utan honom. Du behöver Herren Jesus, hans förlåtelse. Och hans förlåtelse räcker till också för dig. Och för detta evangelium nå ditt hjärta. Får Jesus komma in i ditt liv. Ja, då blir det något nytt i ditt liv. Det betyder inte att du blir syndfri, men du får ett nytt sinne, en ny vilja, en ny kärlek. Och det märks, detta märks i ditt möte med medmänniskor som kommer vid din väg. Du vill till exempel inte se ner på någon medmänniska, utan behandla alla lika. I Jakobs brev, kapitel 2. Jakobs brev kapitel 2, vers 1 och 9 och 10. Där läser vi: Mina bröder, mena inte att tron på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, kan stå tillsammans med att ha anseende till personen. Men om ni har anseende till personen så begår ni synd och blir av lagen överbevisade om att vara överträdare. Det är alltså i klar strid mot Guds ord att göra skillnad på person, att se ner på vissa, att behandla någon nonchalant, att inte ta medmänniskan på allvar, att skämmas för någon. Visar du en nedlåtande attityd till någon medmänniska, så kan detta inte försvaras. Det är synd. Varför har så många dåligt självförtroende? Ja, en orsak är att de har blivit bemötta med nedlåtande attityd. Att de blivit nonchalerade och förbegångna. Tänk till exempel i skolan, en hård värld. Där barn som är något avvikande ofta blir utfrysta eller utmobbade. Och detta är tyvärr också vanligt, mycket vanligt, också på arbetsplatsen bland vuxna. Och som kristen ska du föregå med ett gott exempel. Gör ingen skillnad på person. Behandla alla med kärlek och med respekt, vem du än möter. Glöm inte att varje människa du möter är dyrt återlöst av Jesus. Och varför står det så ofta i Bibeln att vi ska älska våra medmänniskor? Ja, en sak kan vi nämna, nämligen att kärleken ofta sätts på prov. Skulle alla människor ha ett behagligt sätt, vara vänliga och frisamma, ja då skulle kärleken sällan sättas på prov. Men nu vet vi att hos våra medmänniskor, liksom hos oss själva, så finns det synd, fel, brister, svagheter, egenheter. Man kan bli förolämpad, missförstådd, förtalad, illa behandlad, förbigången, eller att någon handlar på ett sätt som frestar på tålamodet. Ja, det finns många anledningar till att kärleken sätts på prov. Och inte undligt att Bibeln så ofta talar om kärleken till medmänniskan. Och Jesus, han är vårt stora föredöme. Hur han bemötte människor, också sina fiender, med ödmjukhet, kärlek och bön. Det finns också många små situationer, små omständigheter, då kärleken sätts på prov i det vardagliga livet. Och här behövs kärlek, överseende och fördragsamhet. Ni kan tänka på det som står i första Korintierbrevets 13 kapitel. Kärleken är tålig och mild. Början på den fjärde versen. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Kärleken förhäver sig inte. Den upplåses inte. Den skickar sig inte ohövist. Den söker inte sitt. Den förtörnas inte. Den hyser icke agg för oförrätts skull. Den gläder sig inte över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen. Och så står det i vers 7. Kärleken fördrager allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting. Orsak till mycket kiv och tråkigheter i skolan, på arbetsplatsen, i hemmet, beror på att det ofta saknas mycket av kärleken, fördragsamheten och överseendet. Det kristna kallas i Bibeln för, vad då? Jo, fridstiftande. Saliga är det fridstiftande. Och hur är det med dig? Retar du dig på andras fel och egenheter? Ställer du stora krav på din medmänniska? Blir du ofta orsak till gräl och bråk? Eller hur lever du? Hur bemöter du din felande medmänniska? Lever du i ovänskap med någon? Alltså någon du inte kan förlåta, inte vill förlåta. Finns det någon du tänker gentemot, den kan jag inte förlåta? Ja, oförsonlighet upprättar en mur, inte bara människor emellan utan också mellan Gud, också mellan människan och Gud. Och varje dag så ber vi ju, förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Vill vi inte förlåta vår medmänniska så går vi miste om Guds förlåtelse. Hur är det i ditt hem? Hemmet, det är det ställe där det på ett särskilt sätt behöver visa sig vem vi har som herre och vem vi tjänar. Vems barn vi är. Det är sant, det är riktigt att i hemmet kan kärleken sättas på särskilt svåra prov. Där prövas tålamodet och kärleken på ett särskilt sätt. Men man får aldrig plocka fram ursäkter och säga, det är inte så noga hur jag uppför mig och hur jag handlar och vad jag säger i mitt hem, hur jag lever i mitt hem. Det är inte så noga. Så får vi inte säga. Vi får inte ursäkta synden. Vi får gå till Guds ord. Och vad säger Guds ord om hemmet? Eller för att gå ännu ett steg, vad säger Guds ord om makars förhållande till varandra? Alltså mannens och hustruns förhållande till varandra. När vi nu talar om förhållande till medmänniskan så behöver vi något stanna till inför vad Bibeln säger om mannens och hustruns förhållande till varandra. I Kolosserbrevets 3:e kapitel, ni hustrur, underordna er era män, så som tillbörligt är i Herren. Och Paulus han förklarar detta med kvinnans underordnande i Efesierbrevets 5:e kapitel, vers 24 och 25. Ni hustrur, underordna er era män, så som ni underordnar er Herren. Ty en man är sin hustrus huvud, så som Kristus är församlingens huvud, han som mockar denna sin kroppsfrälsare. Ja, så som församlingen underordnar sig Kristus, så ska lock hustrurna i allt underordna sig sina män. För den moderna nutidsmänniskan så klingar dessa ord så som något otidsenligt och föråldrat. Men Guds ord, Bibelns ord, också dessa ord, gäller även idag, 1997. Det är Guds eget ord vi läste. Och vi har ingen rätt att dra ifrån eller lägga till Bibelns ord. Och detta att kvinnan ska underordna sig mannen betyder inte att kvinnan är mindre duglig eller mindre värd i Guds ögon. Nej, mannen och kvinnan har samma värde inför Gud. Och det är inte för mannens skull som hustrun ska underordna sig. Det är inte för mannens skull som kvinnan ska underordna sig. Paulus skriver, som vi hörde, ni hustrur, underordna er era män, så som tillbörligt är i Herren. Det är alltså för Herrens skull som kvinnan ska underordna sig mannen. Och hur kvinnan ska underordna sig sin man, hur hon ska göra i praktiken, det får hon be Gud om vishet och hjälp till. Hon får be om hjälp att kunna rätt förhålla sig mot sin man, trots hans fel och brister. Har hustrun en stark vilja och har hon lätt för att styra och bestämma, så får hon för Herrens skull be om hjälp att rätt förhålla sig till sin man i det vardagliga livet och i olika situationer. Och detta betyder inte ett slaviskt trälande under mannen. Om hon har en kristen man så vill han följa det bud som han har fått av Herren, nämligen att älska henne. Aposteln Paulus skriver i Kolosserbrevets 3:e kapitel, vers 9. Ni män, älska era hustrur och var inte bittra mot dem. I Efesierbrevets 5:e kapitel, vers 25 och 28 och 29 skriver Paulus om mannens kärlek till hustrun. Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och utgivit sig själv för henne. På samma sätt är männen pliktiga att älska sina hustrur, då dessa ju är deras egna kroppar. Den som älskar sin hustru, han älskar sig själv. Här jämför alltså Paulus Jesu kärlek till församlingen med mannens kärlek till hustrun. Och när det gäller mannens kärlek till hustrun så tillägger Paulus alltså, och var inte bittra mot dem. Meningen är alltså inte att männen ska få fritt regera och behandla sina hustrur hur de vill. Nej, kristlig kärlek och varsamhet är vad Gud vill. Och vad Paulus menar när han skriver, var inte bittra mot dem, det kan vi läsa om i Efesierbrevets 4:e kapitel, vers 31. Alltså i Efesierbrevets 4:e kapitel, vers 31. Där skriver Paulus, all bitterhet och häftighet och vrede allt skriande och smädande, ja, allt vad ondska heter, vare fjärran ifrån er. Ja, här hör vi hur Paulus med betoning understryker detta. All bitterhet och häftighet och vrede och så vidare, detta ska vara fjärran ifrån er. Och i första Petrusbrevets tredje kapitel, vers 7, kan vi läsa: sammalunda skall ni och ni män på förståndigt sätt leva tillsammans med era hustrur, då ju hustrun är det svagare kärlet, och eftersom de är medarvingar till livets nåd, skall ni bevisa dem all ära på det att era böner inte må bli förhindrade. Lägg märke till de sista orden: på det att era böner inte må bli förhindrade. Han skriver att man på ett förståndigt sätt ska leva tillsammans med sina hustrur, att man ska bevisa dem all ära. Det är också medarvingar till livets ord. Och så tillägger Paulus: på det att era böner inte må bli förhindrade. Och detsamma gäller ju också kvinnan. Guds ord manar också kvinnan att visa kärlek och inte använda sin tunga till kiv och bittra ord. Och vi kan tänka på det som står i Ordspråksboken 25, vers 24. Bättre är att bo i en vrå på taket än att ha hela huset gemensamt med en trätgirig kvinna. Ja, det är viktigt att både mannen och hustrun lever förståndigt och kärleksfullt och tar Guds ord och befallning till hjärtat, också när det gäller deras förhållande till varandra. Gud vill visa dem nåd och förlåtelse. Och varje kristen man och hustru behöver åter och åter både Guds och varandras förlåtelse. Glöm inte det lilla ordet förlåt. Det berättas om en kvinna som skulle gifta sig och att hon begärde av sin blivande man det löftet att de varenda dag skulle tillsammans bedja bönen Fader vår. Och de höll sitt löfte. Och om det någon dag hade uppstått oenighet mellan dem, så försonades de på kvällen när de bad Fader vår och kom till femte bönen: förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och så räckte det varandra händerna och såg på varandra i frid. Det finns inget syndfritt hem, ingen syndfri man eller hustru. Men i det hem där Jesus får bo, där Jesus är dyrbar, det hemmet blir välsignat av Gud. Ja, välsignat är det hem förvisst som har sitt allt i Jesus Krist. Vi har talat en del om mannens och hustruns förhållande till varandra. Vi skulle kunna fortsätta att tala om föräldrars förhållande till barnen och om gamla föräldrars förhållande till sina vuxna barn, om barnens förhållande till föräldrarna, om syskons förhållande till varandra och så vidare. Men det låter sig inte göras denna gång. Men vare sig du har familj eller inte, vare sig du har föräldrar vid livet eller själv är förälder och kanske har barn, kanske du har vuxna barn, kanske du är svärförälder, ja, vem du än är, så gäller det kristna kärleksbudet, budet om fridsamhet. Kärleken sätts här ofta på prov, till exempel i förhållandet mellan vuxna barn och deras gamla föräldrar. Och här behövs kärlek och överseende från båda hållen, att de vuxna barnen visar kärlek och respekt mot sina gamla föräldrar och att de gamla föräldrarna handlar visligt och kärleksfullt gentemot sina vuxna barn. Det är till exempel orätt, okristligt, när gamla föräldrar i onödan blandar sig i sina vuxna barns hemliv och privatliv. Och här finns många anledningar till kiv och osämje. Och även svärmors förhållande till dotterns man, eller kanske i särskild grad svärmoderns förhållande till sonhustrun, är nog ofta ett känsligt kapitel. Och djävulen, han vill ha kiv och osämja. Och gå inte hans ärende, gå Guds ärende, och så långt det är möjligt håll frid. Bibeln säger, saliga är det fridstiftande. Men när det gäller ditt Guds förhållande, låt inte andra människor få dig till otrohet mot Herren. Här gäller orden, man måste lyda Gud mer än människor. Nu också något om kristna människors förhållande till varandra. Alltså kristna människors förhållande till varandra i allmänhet. Det kristnas kärlek till varandra, det är ju ett tecken på nytt liv, livet i Kristus. I Johannes, 1 Johannes 3, vers 14, där står det, vi vet att vi har övergått från döden till livet, ty vi älskar bröderna. Alltså trossyskonen. Det som har blivit omvända och kommit till tro kan inte klara sig utan frälsaren. Detta har alla kristna gemensamt. Att de har tagit emot Jesus i sina liv. Att lammet är dyrbart. Och att de håller Guds ord heligt. Men något som är viktigt att tänka på, det är att de kristna kommit olika långt på trons väg. Bibeln skiljer mellan andliga barn, ynglingar och fäder. Och här kan vi bedöma, vi kan alltså inte bedöma människors, och vi människor kan alltså inte bedöma människors medkristnas andliga hälsa så som Gud kan. Människan ser det som är för ögonen, men Gud ser till hjärtat. Och det är därför allvarligt när kristna fäller hårda domar över någon medkristen som i oförstånd eller i förhastande har handlat fel. Istället ska man be för den felande eller i kärlek tala till honom. Det är kristna som letar efter fel hos sin kristne bror eller syster och förstorar dessa fel och talar om dem och fäller domar, behöver först få hjälp att ta bort högmodsbjälken ur sitt eget öga. Och här får vi tänka på Herrens ord. Med det mått som ni mäter med skall också mätas åt er. Hur kommer det till att du ser grandet i din broders öga men inte blir varse bjälken i ditt eget öga? Det kristna är inget syndfritt släkte. Det syndas mycket också i umgänget med varandra. Och detta ska inte ursäktas eller bortförklaras utan bekännas. Det kristna har ju sitt allt i frälsaren och är på väg mot samma mål, mot himmelen. Men ändå så finns det så mycket synd i tankar, ord och gärningar. Och det kristna kan förorsaka varandras sorg genom kärlekslöshet, förtal, ovänliga miner, ovänliga ord. Att man ställer stora krav på varandra, höga förväntningar på varandra. Det blir misstänksamhet, man misstyder, man förvränger, man anklagar varandra. Och detta är okristligt och det har heller ingen välsignelse med sig. Lina Sandell, hon sjunger i en sång, en liten stund med Jesus, vad frid den har med sig. När kärlekslösa domar av människor sårar mig, när missförstådd och sargad från vänners krets jag går, en liten stund med Jesus dock helar alla sår. En kristen kan också bli missförstådd av trossyskon. Men det viktigaste är ändå att man har Jesus såsom sin vän. Det är sant att på denna syndens jord så finns det mycket mänsklig svaghet. Också inne i de kristna leden. Men det behövs ödmjukhet. Och det vi behöver göra är att var och en först gå till sig själv. Och då blir det ärenden till Jesus, till nådastolen. Hur är det med oss ändetidens Krista? Har vi ärenden till Jesus, till korset? Eller håller kärleken på att kallna? Det står så i Bibeln om den yttersta tiden att kärleken skall hos de flesta kallna. Och det gäller också inom de kristna leden att kärleken kallnar. Det är alltså ett tidens tecken. Nej, vi behöver först gå till oss själva. Vi behöver uppsöka Herren och få motta hans förlåtelse och rening i lammets blod varje dag. Gud vill ge oss ödmjukhetens, kärlekens, fördragsamhetens och tacksamhetens ande. Tacksamhet för att vi får komma samman kring Guds ord, sakrament och bönen. Tacksamhet över att vi har varandra. Att vi har en så stor frälsare och att vi har ett så underbart himmelskt mål framför oss. Däremot, när det gäller falsk lära, när det gäller falsk eller stympad lära och utövad synd som inte vill bekännas, då kan ingen kristlig fördragsamhet visas. Utan här är det nödvändigt att man avslöjar det som inte kommer från Gud. Och i vår tid så sker det många avsteg från Bibeln och bekännelsen och från trons väg. Och därför behövs det vaksamhet. Och det står ju pröva andarna huruvida det är sända av Gud. Det behövs vaksamhet. Och det behövs kärlek som har Guds ära och medmänniskors frälsning för ögonen. Vi har nu en stund talat om förhållandet till våra medmänniskor. Och någon kanske tänker att detta inte är ett så viktigt ämne. Det viktigaste är ju förhållandet till frälsaren. Och det är riktigt, det är sant. Det är det viktiga att vi har det klart med Jesus. Det är det enda nödvändiga, vårt förhållande till Jesus. Att vi har tagit emot honom och att vi lever i Jesu Kristi tro. Fråga mig var dag, lever jag i Jesu Kristi tro? Så börjar en sång som vi sjunger i Sverige. Fråga mig var dag, lever jag i Jesu Kristi tro? Men förhållandet till Jesus och förhållandet till medmänniskan hör på ett sätt ihop. För du kan inte leva i hat eller i oförsonlighet och en förblivande bitterhet emot någon medmänniska och samtidigt ha det gott med frälsaren. Du kan alltså inte leva i bitterhet mot någon medmänniska och samtidigt ha det gott med Jesus. Den smala vägen är smal. Det är sant att nåden är stor och att Jesu förlåtande händer är utsträckta mot alla fattiga syndare. Det är sanning. Men den som stänger sitt hjärta för någon medmänniska och inte vill försonas, där människan går själv miste om Guds nåd. Och i Kolosserbrevets 3:e kapitel, vers 14, så står det: så kläd er nu så som Guds utvalda, hans heliga och älskade, i hjärtlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, saktmod och tålamod. Jag tänk vilket tålamod Herren Jesus har haft med dig. Må Jesu tålamod och kärlek mot dig få visa sig i ditt förhållande till dina medmänniskor, så att du i ditt förhållande till andra människor visar tålamod och kärlek. Jag slutar med Paulus ord i Kolosserbrevets 3:e kapitel, vers 14. Men över allt detta skall ni ikläda er kärleken, ty den är fullkomlighetens sammanhållande band. Amen. Ja, Herre, vi ber att du bevarar oss i din kärlek. Herre, bevar oss till evigt liv. Amen.